Ni lyssnar på 10-12 i Radio Falköping. Nu är psykiatriveckan på gång igen. Varje år i den här tiden så har vi i Falköping en psykiatrivecka. Och det kommer att vara nu, nu ska vi se här så att jag har rätt datum här också. Måndagen den 23 oktober till torsdagen den 26 kommer de här vara. Och en av dem som föreläser är Frida Boysen, som ni har kunnat höra tidigare här för några år sedan var hon ju i Falköping. Men då var det en helt annan bok. Och jag har med Frida på telefon. Hej och välkommen hit, Frida.
Ja, men hej, vad fint att få prata med dig igen och så glad att få komma tillbaka till Falköping.
Mm. Det var några år sedan, 2021 var det här tror jag. Kan det stämma?
Ja, så var det kanske. Ja, tiden går fort när man är med om en del.
Precis, jag förstår. Ja. Och det händer ju mycket i ditt liv och har gjort. Och du skriver mycket böcker och nu har du och din dotter då skrivit en bok ihop, Frida.
Mm.
Du ska få berätta om den här boken, tänkte jag nu, och om givetvis om den här föreläsningen också som kommer att vara på teatersalen här i Medborgarhuset. Berätta om boken. Vad handlar boken om, kan vi börja med?
Ja, boken Aldrig släppa taget. Den handlar om en helt fruktansvärd tid faktiskt i våra liv. När Tilda som 16-åring, 15-åring redan börjar må väldigt dåligt psykiskt. Och först tänker man att det kanske är, om du vet, vanlig trots rebellperiod som ju många, de flesta kanske tonåringar går igenom. Men det blir liksom bara värre och värre. Och ja, vi sitter någon frukost exempelvis och under pandemin och diskuterar om det är bättre med handsprit eller tvål. Och vi tycker lite olika i familjen och Tilda blir plötsligt så rasande som bara reser sig upp och gör totalt mos av den stol hon sitter på och bara skriker att hon inte orkar leva längre, tar sig själv i huvudet och försöker fly ut ur lägenheten i bara t-shirt och strumpor. Och vi är oroliga för hennes liv och ringer 112, men det är lång kö, särskilt här kanske där vi bor, men jag vet att det är på flera ställen runt om i landet, så det tar väldigt, väldigt lång tid innan vi får hjälp. För lång tid. Så det håller på att gå fruktansvärt illa. Och Tilda är extremt nära att förlora livet.
Som jag sa innan vi gick in i sändning här, eller innan vi började inspelningen här. Det är ju en förälders värsta mardröm när det händer något sånt här. Hur hanterar man något sånt här då?
Ja, vad som händer är ju liksom att Tilda är ju på väg ut genom sitt fönster helt enkelt. Och det är tack vare att lillebror ser vad som håller på att hända och skriker. Mamma, hon hoppar som hennes pappa lyckas få tag på henne. Som står närmast och liksom får tag i hennes fötterna och slänger sig med huvudet först. Lillebror har ringt 112 fast när han har sagt att han inte behöver det. För jag tror att vi har liksom situationen under kontroll, att vi är två föräldrar där. Men det har vi ju inte. Så det är ju som en total mardröm. Det kommer en massa, ja, först polis och psykambulans och sådär på plats. Och, ja, de nästkommande dygnen är ju helt overkliga. Vi sitter ju som zombies hemma och Tilda blir tvångsomhändertagen, vilket vi i sig är väldigt tacksamma för. Sen börjar ju en resa, då är det ju som att samhället vaknar lite grann. Och den här hjälpen som vi har skrikit på i 10 månader börjar väl äntligen sätta in. Det är svårt när ett barn eller en tonåring är så illa däran som vår dotter var. Då behöver man faktiskt professionell hjälp. Det är inte lätt att lösa det som förälder, trots att man inte vill något annat än att försöka. Vi beskriver ju det här i vår bok, i vartannat kapitel. Tilda skriver sin synvinkel och jag berättar hur det är som förälder. Och just att skriva, det blev faktiskt en av vägarna för oss att bli hela.
Men ni har skrivit den här ihop ju.
Mm.
Har ni haft, ja, det är klart att ni inte har, förstår jag att ni inte har haft samma ingångsvinkel i det, eller samma syn på vad som faktiskt har skett. Men har ni ändå kunnat skriva boken med ett litet leende så här i efterhand? Att ja, men just det, så här var det. Och så, förstår du vad jag menar?
Ja du, det är nog både, alltså det är väldigt ärligt och naket det här som vi skriver. Ja. Så att det är ju, dels genom en tid som är helt hemsk, alltså fruktansvärt, men det leder ju framåt och till att Tilda idag faktiskt mår så otroligt mycket bättre. Alltså nu så skrattar vi gosar i soffan, vi driver en podd tillsammans som heter Berätta allt det här, så nu både jobbar vi och har jättekul tillsammans. Och att kunna beskriva den resan genom den förtvivlan vi var i båda två till att faktiskt hitta tillbaka till varandra, det är ju hoppfullt, och på sina ställen kan vi ju verkligen till och med skratta åt det, men det är ju liksom också verkligen en så nära rapport tror jag, som man kan tänka sig, som jag tror att tyvärr många föräldrar och barn känner igen sig också, hur utsatt och ensam och förtvivlad man kan känna sig när det är som värst. Så det, vi berättar om både det värsta och det bästa, kan man väl säga.
Vad säger din dotter själv om den här tiden? Det skriver du, eller ni givetvis, om i boken också, men jag tänker om du vill berätta, vad säger hon själv om den här tiden?
Ja, men hon säger att hon var i ett mörker och att hon inte hittade vägen ut. Och hon beskriver också som att hennes känslor är uppvridna på totalt max. Alltså att hon reagerar så otroligt starkt på allt. Att hon känner som att hon inte har kontroll riktigt över sina känslor. Och beskriver det som att hon är som ett skal och som bara går omkring, och att hon känner en tomhet. Samtidigt som alla de här känslorna är så starka. Ungefär så. Det är ju fruktansvärda känslor att gå omkring och brottas med.
Så, återigen som förälder då. Så jag kan tänka mig att man går tillbaka till sig själv då också. Liksom, och tänker att vad kunde jag gjort annorlunda? Ja, du vet, hela det här man bearbetar och man går tillbaka och rannsakar sig själv. Så där. Är det någonting ni har pratat om också, eller?
Ja, men givetvis. Det är klart att vi skriver liksom till varandra lite nästan. Okay, alltså, okay. Till där beskriver du ur sin synvinkel. Ja, men exempelvis, det blev till slut en ADHD-utredning. Och där kommer vi fram till då när ADHD-läkaren då, äntligen efter 10 månader ska vi liksom ses i hans rum, och han berättar om att men det finns medicin, man kan få hjälp. Och sen, det finns biverkningar också, och det vanligaste är väl att man går ner i vikt, gör i princip alla. Varpå jag blir liksom helt skräckslagen i min stol, för jag vet att Tilda har gått ner väldigt mycket i vikt. Jag börjar gråta liksom, för jag är så orolig att hon ska gå ner ännu mer i vikt nu. Och jag försöker liksom påkalla det här till läkaren och säger, du ser väl i journalen, du förstår väl att jag blir livrädd när du säger så här. Och han bara, vad menar du? Ja, att Tilda gick ner i vikt. Ja, men det blir bara bra. Det blir bra om hon går ner en kilo till. Och säger han liksom till liksom, när en 16-årig som mår väldigt psykiskt dåligt sitter i rummet. Så jag beskriver det här ur min synvinkel, och sen så liksom får man läsa i nästa kapitel hur Tilda upplever det. Hon beskriver ju också hur de här orden gör så fruktansvärt ont i henne, och hon känner sig så ful och äcklig och hatar sig själv och sin kropp. Men hon skriver ju också hur förbannad hon blir på mig, för hon vill ju ha någon hjälp, och de här tabletterna är ju liksom det enda hon har blivit erbjuden hittills, så då vill ju hon i alla fall få en chans att få dem. Så det är väldigt spännande, det var väldigt spännande för mig att få liksom fatta hur allt det har varit för henne. Så hon har nog förstått mycket hur det har varit för mig, och jag har förstått mycket hur det är för henne. Och när vi har också varit träffat föräldrar och barn som har läst boken, så säger de ofta det liksom, att gud, det här har hjälpt mig att förstå hur faktiskt mamma hade det, och jag var bara så arg på henne, men nu fattar jag lite, och sådär, och tvärtom.
Det blir, tänker jag nu då, en djupare eller en vänskap mellan dig och din dotter på ett annat sätt kanske, eller?
Ja, absolut. Och närhet. Att vi äntligen kan liksom prata om allt det jobbigaste och förstå varandra. Och inte bara acceptera, utan verkligen gå ett steg till och verkligen hitta tillbaka till och liksom, förstå och älska varandra igen. En kärlek som nog alltid såklart har funnits, det var så svårt där under en period. Det var liksom, det gick inte att komma igenom. Jag lyckades inte. Det, trots att jag ska vara liksom bra på kommunikation. Jag menar, herregud, jag har liksom ägnat mig mitt liv åt det. Så jag var liksom helt misslyckad. Jag kom verkligen inte igenom.
Men är det inte lite grann så, Frida, och att nu vet inte jag, men jag kan tänka mig att det var för nära. När det blir liksom i familjen och så vidare, så blir det så nära, och då är det kanske svårt att jag vet inte, hantera det eller att man ser det på ett annat sätt då.
Mm. Jo, men en hjälp som vi fick som var väldigt fin, det var från SOS. Och de hjälpte oss och till familjeterapi efter då Tilda hade flugit ut genom fönstret förvisso, så då var det ju som att samhället vaknade till lite. Och det var en stor hjälp för oss. Att man fick in ett proffs som liksom kunde hjälpa till att moderera och få oss att faktiskt lyssna på varandra och förstå och sänka tempot. Så det önskar jag att det vore en hjälp som många fler skulle kunna få tidigare. Tyvärr är det ju sällan så idag. Terapi är kostsamt. Ofta är det ju så att man får tabletter i första hand och terapi i andra hand, trots att det egentligen inte ska vara som de riktlinjer vi har i Sverige.
Det känns som det är lite fel väg som de tar till, kan man tycka. Men du har en fråga, alltså, du skriver någonting om att ni har fått kriga också, och det hör jag ju när du berättar också, Frida. Att det har ju varit en liten strid och man får nästan ställa sig och vråla åt vissa personer och myndigheter för att det ska hända någonting. Och det har verkligen varit så, eller?
Ja, absolut. Och jag tänker inte minst också på skolan. Jag menar, alltså det är ju så många barn idag som har utmaningar. Vi har alltså 2-3 barn MPF-diagnos i varenda klassrum idag. Vi har mer än 24 000 hemmasittare i Sverige, förmodligen många fler. Det finns inga riktiga korrekta siffror på det här, så det är olika mätningar som vi inte riktigt vet om de helt 100 stämmer. Förmodligen är mörkertalet stort. Ja. Det här är ju jättemånga barn som inte får en chans. Var sjunde elev går inte ut högstadiet och grundskolan med betyg att kunna söka till gymnasiet. Och det beror ofta på att man mår psykiskt dåligt. Man blir utslagen. När vi sitter med vårt barn som mår så dåligt att de skriker, jag orkar inte, jag mår så jävla dåligt. Det är klart att hon kan inte komma iväg till skolan, trots att jag står och vädjar och ber. Liksom. Vi går till rektorn, vi sitter där och jag säger så här, men vad kan vi göra? Hur kan vi hjälpa till då? Hon har egentligen en elev som har haft det ganska lätt för sig i skolan och haft höga betyg, men hon mår för dåligt för att komma dit. Jag säger så här, kan vi göra något hemma? Kan jag hjälpa henne att plugga hemifrån? Och hon bara, nej, tyvärr. Men vad vi kan göra är att ta bort engelskan. Och det är liksom det svar vi får. Och jag bara, men hur ska det hjälpa vår dotter att komma till skolan? Och det hjälper ju förstås inte. Så hon går ut med 14 F i studentbetyg. Och det tycker jag är sorgligt. Jag stod ju förstås och försökte sjunga med studentsången ändå och jubla och ropade hurra. Men jag var ju mest lycklig för att vår dotter hade överlevt gymnasiet. Och det här, jag tvivlar inte på att den där rektorn försökte sitt bästa. Men jag bara, skolan har idag liksom, det är lite lotteri om man får hjälp eller inte som familj när det är så mycket psykisk ohälsa. Och det är tufft.
Ja, och då får man vara stark. Men det är som sagt, det är ju svårt. Alltså man behöver nästan ta till extra krafter i det läget för att orka överhuvudtaget.
Det är jättebra att du tar upp det, för det är faktiskt så att varannan förälder till en barn som är hemmasittare går ju själv in i utmattningssyndrom, visar undersökningar. Så det här leder ju till en liksom stor ohälsa i hela samhället egentligen. Så det är klart att fråga en förälder hur en förälder mår om ditt barn mår jättedåligt. Det är klart att föräldern mår jättedåligt. Så här får vi ju också ett helt samhälle som mår dåligt. Den psykiska ohälsan ökar i hela samhället. Alltså 46% av alla sjukskrivningar idag i Sverige handlar om psykisk ohälsa på våra arbetsplatser. Bakom det här så ligger också många siffror som handlar om att barnen mår så dåligt och att vi inte lyckas hjälpa dem. Och det är, när man frågar barnen, gjorde Tim Berling Foundation, då säger barnen att det är skolan som gör oss sjuka. Det finns inga entydiga svar. Det är liksom ingen, det är säkert olika för alla liksom, men det finns mycket som vi behöver göra annorlunda, så är det.
Det hela handlar väl om att det ska vara ett samarbete mellan skolan och föräldrarna och så vidare, men det skevar ju lite. Så är det ju.
Ja, precis. Nej, men precis. Jag håller helt med dig. Det är såklart att det behöver börja med oss alla, föräldrar, barn och medmänniskor. Hur vi kan visa varandra lite mer ork, som jag brukar säga. Omtanke, respekt och kommunikation. Hur kan vi liksom vara där för varandra ännu mer? Så att, ja, det finns mycket att jobba på.
Ja, det gör det. Du och ni kanske kommer hit. Jag vet inte om din dotter är med i Falköping. Men du i alla fall kommer hit och ska föreläsa. Och vad kommer du öppna med? Hur öppnar man upp en sån här föreläsning? Vad är det första du kommer säga, den första meningen? Typ? Har du det? Eller improviserar du allt eftersom? Eller hur gör du? Har du...
Varje talartillfälle tycker jag är unikt. Mm-hmm. Så jag kommer såklart att lyssna in salen som är där. Och jag brukar börja redan innan föreläsningen, börja med att gå runt i publiken och försöka prata med så många som möjligt.
Kul.
Och säga hej och vem är du och berätta. Och ofta nu när vi har varit runt både Tilda och jag, så det är ju väldigt mycket både föräldrar, barn och för den delen mor och farföräldrar också och sådär. Jättespännande att få gå runt och prata med människor både innan och efteråt. Vi har med oss böcker också och signerar och så efteråt. Och det blir så fina samtal och möten och kramar kan jag säga. Otroligt nära. Alltså det är så fint att få träffa alla människor och få höra lite. Och sen kommer vi såklart att börja. Och då kommer vi berätta ärligt och nära om hur det har varit. Och, ja, jag tror det kommer bli jättefint. Jag ser verkligen fram emot det.
Vad roligt. Ja, det låter härligt. Du, jag... jätteglad att höra att det går så bra med din dotter och att hon kanske också får har hon fått blodat hand nu så hon kommer skriva fler böcker nu eller?
Ja, men det är ju fantastiskt. Det är faktiskt 8:e mest sålda boken i Sverige nu, aldrig släppa taget. Så hon har ju fått otroligt fina recensioner. Så hon är ju förstås jätteglad för det. Tänk att gå från 14F för några månader sedan till det. Mm. Alltså vilken revansch. Alltså, och du ska bara se liksom, gnistret i ögonen. Alltså vilket självförtroende man kan få när man bara får lite positiv förstärkning. Istället för när man mår dåligt var det som på ett nytt ett. Men att få det här, det har ju varit helt fantastiskt för henne. Och också vår podd förstås. Berätta alltid det här. Nu får ni in och tjuvlyssna, ni alla underbara radiolyssnare. Och vi tjuvstartar vårt möte som vi kommer att ha i Falköping. Det blir härligt.
Du, Frida, välkommen till Falköping. Det ska bli jättekul att få höra lite mer och ta del av det här också framöver lite mer. Tack så mycket, Frida, för att du var med och lycka till.
Tusen tack för att jag fick vara med.